Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I denne podcasten belyser vi temaer innenfor den ikke-fysiske åndelige verden og hva vitenskapen eventuelt sier om dette. Mye av innholdet basert på vår erfaring gjennom mange år og på informasjon fra ulike kilder. Vi deler her med deg vår sannhet som kanskje ikke en universal sannhet. Noen av podcastene inkluderer også gjester som deler med seg sin opplevelse av hva som sant og riktig innenfor disse temaene, noe som nødvendigvis kanskje ikke alltid stemmer med vår egen sannhet. Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Litt tilleggsinformasjon I disse koronatider. Denne podcasten med titlen Ånd og vitenskap var planlagt lenge før koronasituasjonen oppstod. Og det ville kanskje vært naturlig av oss å ha en egen episode om bare korona. Det har vi valgt å ikke gjøre. Men vi har derimot laget en kanalisering slik vi gjorde på flere av temaene I vår første bok I bevissthetsskiftet. Og den kan du lytte til hvis du går inn på vår nettside andogvitenskap.no. Ja, da vi I gang, Lilly, med vår første podcast. Du spent?
Ja, for dette litt nytt for meg, men jeg lener meg jo veldig på deg da, Camillo, så du får jo være den som forklarer disse mysterier, og så får jeg bare snakke litt om mine opplevelser. Vi skrev jo en bok sammen for mange år siden, før 2012, og det var jo en fantastisk bok, tenker jeg. Den jo absolutt aktuell I dag, bevissthetsskiftet. Og så gjorde vi hver våre ting I mange år. Du har jo sittet og tatt inn enormt med viden, mens jeg har vært ute og flaksa og gjort det ene og det andre I den offentlige arenan. Og så har vi nå blitt koblet sammen og kommet med en ny bok, som kan virke provoserende på noen. Du klarsynt. Men det også noe vi skal snakke nærmere om, men akkurat I dag så har vi et spennende tema som jeg tror veldig, veldig mange opptatt av og funderer på frem og tilbake. Skal vi se om vi blir litt mer klare utifra denne lille halvtimen her.
Ja, så som dere sikkert har skjønt, så det Lilly Bendri som snakker, og jeg Camillo Løken. Og vi har jo kalt denne podcasten her for ånd og vitenskap. Og det jo fordi Lilly jo det på en måte åndelige alibiet, eller åndelige, åndelige erfaringer. Og du har jo hatt mer enn 30 års erfaring med den åndelige, ikke-fysiske verden, mens jeg har jobbet mer med det du kan kalle broen mellom ånd og vitenskap I de siste 15 år. Så tilsammen så har vi 45 års erfaring med den ikke-fysiske åndelige verden. Og vi synes det var et spennende valg av navn, og på en måte prøve å finne en bro mellom den ikke-fysiske verden og forankring inn I den fysiske verden. Og på hver episode så kommer Lilly til å kanalisere det som kalles lysspråket, og da kan man også hente denne kanaliseringen fra vår nettside andogvitenskap.no. Og der kan du også sende inn forslag til temaer hvis du interessert I denne podcasten og har lyst til at vi skal belyse et spirituelt tema eller et tema innenfor ånd og vitenskap, så send inn. Så hvis det mange som interessert I det samme tema, så kommer vi til å belyse det I vår podcast. Og da vel egentlig dags for vår første podcasttema, som finnes det en Gud, et paradis eller himmel, og da også et helvete, skapelsen tilfeldig eller ikke? Vad tänker du, Lilly?
Mm. Ja, när jag var liten så lurte jag fælt på detta här på Vestlandet så var där ju ymse meninger om detta här. Och det var ju fryktligt skrämmande att det var ett helvete hvor vi brant i evig tid. Och speciellt när jag fick höra att om jag var på dans på lördagskvällen och domedag kom så var det tvil om var jag havnade. Och det var inte logiskt. För då tänkte jag som så att det kan inte vara det att jag dansar som är grunden till att jag ska gå i ett evigt helvete och evigt helvete. Det är ju så skrämmande att jag förstår att kyrkan har hållit det som en sån där halsbond, hundbond på befolkningen. För de kunde ju lysa i bann och det var inte mått på. Men himmelen var ju egentligen lika ille, för det hördes ju fryktligt kedlig ut och sitta i en rosenhage till evig tid. Det skedde inte, det var inte någon action. Så det var också sån märkvärdig. Så jag tänkte väl allerede som liten att det må ju vara något mitt emellan. Och det slog jag mig till ro med i mina unga år. Och efter vart så har jag ju fått lov att uppleva och snacka med de som är över på den andra sidan. Och icke har jag hört någon snacka om helvete. Någon har nog snackat om paradisiska tillstånd, men att det är en skapelse, en bevegelse. Så för mig blev det till vart klart som min sannhet att Gud var inte en man med skägg. Gud var allt som var i skapelsen, gick genom skapelsen, var i mig, var i allt. En enorm intelligent kraft, en bevegelse. Och det är ju vanskeligt att finna jordiska ord på detta, men allt, Gud var allt.
Allt och ingenting. Alfa och omega.
Alfa och omega.
Ja. Det som är intressant är ju, hvis du ska se det från forskningsperspektiv då.
Ja.
Så ser ju forskarna att allt startade med The Big Bang och det var bara materia som uppstod och så efter miljarder av år, cirka 13,8 miljarder år, så är vi här. Ja. Jorda och människor som är bevisst. Och det betyder ju egentligen att materia har bara plötsligt uppstått från ingenting och så skapat oss människor som är bevissthet. Så materia skapat oss levande, bevisste människor. Så något dött har skapat något levande. I min metode så är det någon som inte hänger på grepp med att det. Och för så var ju jag ateist. Jag var ju det i 40 år. Och då bara låt jag på något sätt den förklaringen att det är tillfälligt var den riktiga, för det var sån jag växte upp att kosmologer hade rätt. De visste ju vad de höll på med, så jag måste ju stole på att de vet vad de snackar om. Mm. Jag ställde inte ett spörsmålstecken vid The Big Bang eller med något vid skapelsen. Det var bara tillfälligt och när vi dör så är vi borta för evigt och alltid. Du är gone, som faren min pratade om, då är du dev som en sill. Då existerar du inte mer och då är du färdig. Då lever du här 70-80 år, visst du är heldig, och så är du borta för evigt och alltid. Och det är lite skrämmande tanke. Men så mistade jag en kollega brått i döden. Han var mitten av 30 år, småbarnsfar, gift, 2 barn. Och plötsligt är han borta, sitter jag i begravelsen och tänker över livet och så tänker jag på, är det något mer, är han borta för evigt och alltid nu eller har han fortsatt sin resa? Så jag började att ställa spörsmålstegn vid min egen tro, med min egen förståelse. Och det var starten på att jag började bli nyfiken på dessa stora filosofiska spörsmål som vi har tagit upp i bevissthetsskiftet. Vem är vi? Var kommer vi ifrån? Vad gör vi här och vad sker när vi dör? Och det blev så allt uppslukande att jag faktiskt slutade jobben min, och så 3 månader senare så träffade jag dig och så började vi jobba samman.
Ja.
Och nu har jag ett helt annat syn på det här med skapelsen och Gud, att Gud för mig är inte någon gammal man, vis man med vitt skägg uppe och där uppe i himlen. Det är en kraft som du säger, det är något som är genomsyrat allt, och jag kallar det väl kosmisk bevissthet, universal bevissthet.
Ja.
Något i den stilen.
Ja, det är många namn.
För det som också, hvis man ser på forskare som Einstein då, som han sa ju att de som verkligen går in och börjar att undersöka det här med vetenskapen och går in i den materien, så säger han, en vär som seriöst involverar sig i jakten på vetenskap blir obevist om att det finns en form för on eller spirit som är manifesterat i lovene universum, och det är helt överlägsen det av människan. på den måten fører jakten på vitenskapen til en religiøs følelse av en speciell art, som sikkert ganske annerledes enn religiøsitet til noen som mer naive. Så Einstein selv mente jo at det var noe mer I universet enn det man på en måte tilsier med hensyn til The Big Bang og materie, at det var noe intelligent som lå der. Og det samme jo sa jo Max Planck, som vi kaller for kvantefysikkens far, at alle som har vært engasjert seriøst I vitenskapsarbeid av noe slag, innser at over inngangen til vitenskapens tempel, der står skrevet ordene «Dere må ha tro». Det en kvalitet som vitenskapsskapere som ikke kan være foruten. Man må på en måte tro, og da når vi snakker om tro, da vi på en måte vekk fra det vitenskapelige.
Ja.
For tro jo rimelig abstrakt.
Ja, men da tenker jeg at tro kommer ofte etter en opplevelse av noe som berører en, noe som med på och förändra en tillstånd I ditt sinn. Och det var ju det som på ett måte skedde med mig att en kraft strömmar genom mig helt oförberett, inte något planlagt. Det är ju min berömte som jag har skrivit om I 4 böcker nu. En akupunkturnål som började att bygga bro mellan jord och himmel. Med det resultatet at fra å være ja, for så vidt troende på at noe var der til å kjenne den kraften som jeg grunnleggende forstod var noe vi alle har og at den så mye større eller kroppen vår og den vi Der noe som strømmer gjennom oss. Hva var det som strømmer gjennom meg? En kjemisk prosess? Ja, selvfølgelig var det vel en kjemisk prosess, men samtidig så var det opplevelsen, følelsen, kjærligheten som strømmer gjennom. Denne her forståelsen av at det noe større, det noe mer, og nå har jeg blitt berørt av det. Så, og det ser jeg også, genom de kurser jag har haft att människor som upplever och blir berört de simpelthen de tror när någon säger att healing det bara humbug så sitter jag och smiler och så tänker jag ja du skulle varit I min kropp när denna kraft strömmar igenom och händerna mina brant det var väldigt överraskande och det är jag tror det där jag tror naturfolk har mer upplevelser, hellige upplevelser och kan mer vara I pakt med den förståelsen att det så mycket mer, så mycket större. Mens vi I den västliga världen, vi har avmystificerat, den katolska kyrkan har ju mer mirakel eller vi har I vår kyrka och upprätthåller faktiskt mer av det jag kallar magien. Om vad de kallar det en ting, men det var värt en enkelt människa blir berört av. Och selvfølgelig när du har en sån upplevelse så kommer det också många spørsmål. Vad är detta här på det logiska planet? Och här är det ju att jag den gången för 30 år sedan började ju läsa lite och forska lite och så kom jag över kvantfysik och så var det det ena och det andra så ja här är förklaringsmodeller och de vill nog komma starkare in I bilden framöver. Och jag började ju då kommunicera med någon. Och då var det kommunicera jag med Gud. Kommunicera med en del av mig själv utanför mig själv. Är jag andra sted samtidigt som jag sitter här? Vad är allt detta här? Och det blev en lång resa hvor jag genom personlig engagemang ved å lytte till de som snackar till mig från den andliga världen men också från bare spytte ut Lili, andre stjernesystem, bling, bling, bling. Ja, andre stjernesystem. Camilo.
Ja.
Så her mye utenfor vår verden. Ja. Men nå sporer jeg litt av, tror jeg.
Ja, nei, men det klart, du har jo hatt opplevelsen av disse energiene. Har også jeg, men ikke den grad du har hatt. Men jeg har vært veldig opptatt av å finne... det forankring I forskningen, I vitenskapen? Og det, jeg ser det som at det er på en måte et ortodox konservativ vitenskapsmiljø som på en måte er sannhetsleverandør nummer en. For før så var man mye mer I pakt med naturen som du snakket om. Urbefolkningen fortsatt I dag har mye mer intuitive evne I spill.
Ja.
De mye mer koblet på, for å bruke det uttrykket. De har en veldig forståelse av samspill mellom menneske, natur og hele skapelsen.
Mm.
Og Mayane, som vi skrev om I bevissthetsskiftet, de spodde jo at den siste perioden deres syklus, denne, disse 13 baktun, sånn den siste baktun som skulle vare fra 1600-tallet, Til da 2012 som ble et sånt spesielt år som alle trodde jorda skulle gå under
ja.
Som vi bare sa var en symbolsk vekkeklokke der sier de at dette egots triumf dette materialismens triumf vi kommer til å glemme hvem vi vi kommer til å miste intuisjonen det blir veldig mye fokus på ego og materialisme og den yttre verden så vi så opphengt I at alt materie at det fysisk men du opplever det helt annerledes
ja.
Og så har man på en måte så kom jo Darwin og egentlig Wallace en som heter Arthur Wallace som egentlig kommer lenger enn Darwin I evolusjonsteorien men han var en fra arbeiderklassen så Darwin på en måte tok æren av den del av hans arbeid ja. Det sikkert noen som interessert I kanskje det så da kan jeg legge en link på andovitenskap om det andovitenskap.no men darwinismen sier jo det at ting oppstår tilfeldig det ikke styrt av noe guddommelighet det ikke styrt av en høyere kraft, det bare naturlig seleksjon, og bruker da uttrykket overlevelsen av den sterkeste overlever. Og det ble jo veldig godt mottatt av aristokratiet som ikke var I det kristne miljøene den gangen.
Mm.
Og da hadde de plutselig et skikkelig verktøy og kallet et våpen imot kirken, og så ble det en splittelse av kirken og av liksom på en måte de som var fokusert på vitenskapen.
Ja.
Men så har du kommet vitenskap etterpå, og den forskningsgren som heter kvantifysikk, som du nevnte, der ser man jo at det som stemmer I det som kalles Newton-fysikk, den yttre verden, den stemmer ikke den lille verden av atomer. Og man begynner å skjønne at her kan det ligge en del svar. Og at ting skal ha blitt skapt som et menneske helt tilfeldig. Hvis du tenker på hvordan mennesket satt sammen, vi består av... Altså, det mange forskjellige tall man snakker om når man skal snakke om antall celler vi består av, men forsker Nassim Haramein, han sier vi består av cirka 100 milliarder celler,
ja.
Og inni hver celler det 100 milliarder atomer, så vi kan bruke de tallene der. Og disse skal settes sammen på en spesiell måte så det blir menneske. Og du kan tenke deg utrolig mange kombinasjoner det av disse tallene.
Mm.
Altså, alle disse cellene, alle disse atomene skal settes sammen så det blir et menneske. For hvis det settes sammen på en annen måte så kan det bli en stein.
Mm. Ja.
Eller en maver, en elefant.
Ja.
Og det så utrolig komplisert, hele menneskesystemet. Utrolig komplisert. Og så har han matematisk vist at det så å si umulig at vi kan ha kommet ut fra ingenting helt tilfeldig og blitt bevisste mennesker. Med matematiske beregninger.
Mm.
Og han bruker det han kaller han bruker en Rubiks kube for å illustrere det her poenget. En Rubiks kube har jo 6 sider med 9 enheter på hver side, og det utgjør noe sånt som 43 trillioner forskjellige kombinasjoner.
Mm.
Så sier han at hvis du gir en sånn Rubiks kube til en blind mann, som da ikke kan se hva han gjør, og så skal han gjøre et trekk I sekundet,
mm.
så spørsmålet hvor lang tid vil det ta før han tilfeldigvis da har løst hele kuben.
Ja.
Og da regner man seg frem til, eller Nassim Haramein da, at det vil ta lengre tid enn 13,8 milliarder år, som hele livstiden til vårt univers.
Mm.
Men hvis den mannen kan se, og han ser hva han gjør, og han får tilbakemelding, for hvis han kan se hva han gjør, så det en intelligent tilbakemelding. Oi, så nå tok jeg feil, jeg skulle tatt til venstre, sånn til høyre. Man ser, man kommer nærmere løsningen.
Ja.
Så kan det løses veldig, veldig, veldig fort. Og da sier Nassim Haramein, da kan man løse kuben på 20 sekunder, og verdensrekorden på 6 sekunder, fordi intelligens med I spillet, det en tilbakemeldingsmekanisme. Så han sier at universet et selvorganiserende system, som på en måte lærer om seg selv gjennom oss, og at alt egentlig bevissthet. Så matematisk så stemmer det ikke at universet bare kan ha oppstått fra ingenting.
Mm.
Fordi vi for kompliserte rett og slett til å ha blitt skapt tilfeldig.
Ja, ja. Og da det jo dette med intelligent design.
Ja.
Og Og hvem, hvem har skapt?
Ja, hvem, ikke sant? Det noen hvem?
Hvem har skapt den intelligente designet? Og så det jo noen som sier at vi et computerprogram.
Ja.
Det jo de siste teoriene da.
Ja, Elon Musk jo veldig på det, han, ja. Han gründeren av Tesla-bilen.
Ja.
Han jo veldig på det med at vi i en simulasjon.
Ja.
Fordi han sier at datakraften så sterk nå at vi kan lage sånne type spill som gjenspeiler den virkeligheten vi lever inne i.
Ja.
Så da kan vi like godt være inne i et spill, fordi alt tilsier at det kan her faktisk, vi faktisk inne i en form for spill, eller ja. Et hologram, og det har jo du kanalisert mange ganger.
Ja, jeg har det.
Det her egentlig et hologram.
Mm. De sier det, de snakker jo veldig enkelt til meg, for jeg har liksom 7 års skolegang, så that's it. Så sier de, Lily... you are the puppet dancing in a string, but you are also the puppet master. Mm. Og da tenkte jo jeg på filmen Matrix.
Oh, ja.
Og det var jo en sånn der eye-opener, jeg synes det var veldig skummelt. For er vi egentlig inne i en matrise? Og så trøster jeg meg selv litt, og så tenker jeg, men de snille, de som har skapt oss. Men da det jo men det jo det han sier da Camillo at denne Tesla-grunderen det jo at i løpet av kanskje 20 år så har vi skapt et type menneske med de oppskriftene som tilgjengelige for vi har jo kopien, vi har jo oppskrifter for vi kan jo gå inn og se på de forskjellige bestanddelene og man kan dyrke frem nå det ene og det andre og sette sammen. Og det siste, det jo da, ja, du setter sammen den fysiske kroppen, du setter sammen, du skaper en hjerne, du skaper et dataspill. Men så det bevissthet da.
Mm.
Hvordan skaper du det?
Ja, ikke sant?
Hva er en missing link på å skape et, man snakker om at nå vil vi få intelligente roboter. Ja, da ser du hjerner.
Ja.
Men hvem det som snakker med hjerner?
Ja.
Ikke sant? Her det begynner å bli spennende.
Ja, det jo også, så hvis vi tilbake til den forskningsbiten, så jo sånn som professor Leonardo Susskind fra Stanford University, han og andre teoretiske fysikere lanserte jo det de kaller for det holografiske prinsipp i 2011,
ja.
Hvor de først begynte å se på sorte hull, og det var en diskusjon mellom Stephen Hawking, han som... han engelske fysiker som døde for et par år siden, og Leonard Susskind om hva som skjer hvis noe ramler inn i et sort hull. Hvis du kaster en stol inn i et sort hull, så består den stolen av informasjon, for den satt sammen på en viss måte, så det egentlig informasjon.
Ja.
Og så sier Susskind at et grunnleggende prinsipp i fysikken at informasjon kan ikke bare forsvinne, men Hawking sier at det som går inn i et sort hull, det vil til slutt bare forsvinne, fordi det sorte hullet vil oppløses. Og så begynte de å på en måte diskutere om det her da.
Mm.
Og så han Susskind mente at Hawking hadde feil, og at han hadde rett, men han kunne på en måte ikke bevise det. Men så en dag så han et program, eller han så et bilde på et hologram, altså 2D-dimensjonal informasjon som da blir gjenspilt med laserteknologi, som kan gjøre det 3D-aktig. Så alle som har sett Star Wars har sikkert sett at når man snakker med hverandre, så kommer Yoda og disse andre personene opp i sånn 3D-format, elektronisk format, sånn hologram-aktig. Og da skjønner jeg kanskje hele universet, eller sorte hull, og da også hele universet, et hologram. Så begynte han å bruke strengeteori og regne på det her, og det stemte. Så matematikken stemmer på at det her kan være et hologram. Det sier teoretiske fysikere, og det en konsensus, en enighet blant fysikerne, at det faktisk kan være et hologram.
Mm.
Men som han sier, jeg klarer ikke å forholde meg til det.
Nei.
Altså, hvis vi skal forholde at vi inne i et spill nå, eller inne i et hologram, det utrolig vanskelig å forholde seg til. Men, men det ser jo ut til at matematikken, studiene på det, viser at det kan faktisk være riktig. Og det har jo du snakket om, som jeg sa i mange, mange år, at det her jo et hologram, for du har kanalisert det ned. Og så kommer da liksom vitenskapen etter. Da. Og så jo spørsmålet, hvem har skapt det hologrammet?
Ja.
Altså, det noen hvem? Og jeg tenkte, hva starten hvis ikke Big Bang det starten? Og hvordan kan noe egentlig komme ut av ingenting?
Ja.
Og det har jeg jo, etter jeg begynte å jobbe med deg og tenke på disse store filosofiske spørsmålene, tenkte jeg, ja, hva var før det Big Bang? Jo, de sier at forskerne sier at det bare kom ut av ingenting. Men hvor kraften I ingenting til å snu det over til noe? Mm-hmm. Vi eksisterer, så vi jo bevis på at noe eksisterer, og dermed så skal vi ha kommet ut av ingenting. Men ingenting, det ikke energi I noe ingenting, det ikke noe kraft I ingenting. Jo, sier forskeren, det på grunn av tyngdeloven så kan universet skape seg selv ut av ingenting. Ja, men hvor kom tyngdeloven fra? Ja. Stephen Hawking han skriver en bok om det. Han skriver ja. The Grand Design sammen med en annen forsker, hvor han sier at jo, på grunn av tyngdeloven så kan og vil universet skape seg selv ut fra ingenting. Men mm-hmm. man kan ikke begynne å definere ingenting med å ta med en fysisk lov. Forstår du?
Ja, jeg prøver å henge med.
Ja, fordi at det... Ingenting jo ingenting. Hvordan kan du si at tyngdeloven tilsier at vi kan få et univers ut av ingenting? Fordi du kan ikke inkludere en fysisk lov I definisjonen av ingenting. Så hvordan startet det hele da? Hva om det aldri egentlig har startet, det har alltid vært? Og når jeg skrev Skapelsens paradox, en bok som jeg ble inspirert av å skrive fra en blikkenslager I England, som heter Steve Berg, som for 25 år siden fikk se hele skapelsen I sakte film, og hadde prøvd å fortelle verden om dette, for han sitter jo på så mye informasjon. Han sendte jo informasjon til Stephen Hawking, han sendte til nærdøden opplevelsesforeninger, til aviser, og ingen ville høre på ham, ingen gadd å svare engang. Og så fant han min engelske nettside One Mind, One Energy, og så gikk han inn der, og så han bildet av meg, sånn, ja, han ser ut som jeg kan stole på. og så sendte han meg en e-post, og så skjønte jeg, jøss, fy fader, så spennende, og så begynte jeg å utveksle e-poster med han.
Ja.
Og det har vi holdt på med I 8 år nå. Og etter 18 måneder så spurte jeg, kan jeg få lov å skrive om det du snakker om? Jeg bare skrev det, få det ut, så jeg skal ikke ha en krone, bare få ut den informasjonen her. Og det gjorde jeg da, og da fortalte meg at the big bang, det noe som ikke stemmer, fordi hvis ikke vi finner starten på noe, eller hvis big bang starten, hva var før det big bang?
Ja.
Og da sier han, jo, hvis du finner det, så vil du spørre, ja, hva før det big bang igjen? Eller før det igjen da? For logikken vil alltid prøve å finne det som før starten av noe. Så sier han, logikken innrømmer logisk sett at det som opprinnelsen til noe, krever sin egen opprinnelse. Så alt du vil se en uendelig kaskade, du vil aldri finne starten på skapelsen, sier han, fordi den bunner egentlig I magi. Logikken vil bare ta oss et visst stykke, og så får du ikke noe med svar.
Nei.
Og det det er jo det som så utrolig, at man jobber med det her, så begynner man å skjønne at du finner egentlig ikke svarene på starten av dette her.
Nei, det har jo vært det store spørsmålet for så mange. Og ja, men har du svaret, Camillo?
Nei, altså, jeg har ikke noe universalt svar, men jeg fant jo svar via Steve Berg da, som fortalte meg, se på ordet ingenting, sier han. Del det opp, så får du ingenting. Skapelsen kommer fra ingenting. Det kommer ikke fra noe konkret, for det ikke noe ting enda. Det no thing. Ja. Det abstrakt, så det kommer fra sinn. Fra på en måte bevisst, eller det kommer fra sinn, sier han, fra kosmisk sinn. Og det akkurat som drømmen vi har hver natt når vi drømmer, så plutselig oppstår drømmen fra ingenting. Og da vil noen si, ja, men du drømmer, det kommer fra hjernen. Ja, men plutselig så oppstår, hvor kommer drømmen fra? Hvilken del av hjernen involvert når du drømmer? Mm. Jeg har ikke satt meg inn I den forskningen. Men plutselig så oppstår jo drømmen, og så har den ingen grenser.
Ja.
Og den bare eksisterer, og eksisterer x antall minutter, eller hva det for noe, og så utvider den seg, og så plutselig den borte.
Ja.
Og så sier han at det egentlig alle svar ligger I oss selv, så vi kan se innover og finne eksempler oss selv på hvordan skapelsen Så du sier at skapelsen egentlig bare en drøm fra noen andre, ikke noen andre, men et sinn som drømmer da.
Noen har drømt oss.
Ja, vi på en måte inne I en drøm som passer da med hologramteorien, og at det her på en måte en form for et spill da.
Ja. Ja, altså i sånne gamle sivilisasjoner så snakker de jo om the dream bearer and the awakened dream. Så det også noe som jeg vet har kommet I mange av mine dikt og kanaliseringer, så det dette and you are lost in your dream and you have to awaken. Og awaken to what? Dream time. Sier urinvånerne I Australia. They're living the dream time. Så det uttrykket blir mye brukt, og det grunnen en forklaringsmodell som kan funke.
Ja, ja.
Rett og slett.
Men hva tror nordmenn? Og det jo egentlig en undersøkelse som ble gjort av kirken og religion og livssynsforsknings, sånn undersøkelse og institutt for kirke, religion og livssynsforskning i 2019, som viste at 27% av befolkningen tror at det finnes noe etter døden, men vet ikke hva. Og kun 5% tror på den tradisjonelle kristne lære om frelse og fortapelse. 6% tror at vi kommer til Gud og får leve hos Gud, og 3% tror på reinkarnasjon. Så det er fortsatt mange religioner har jo dette gudebegrepet. Det faktisk de fleste religionene i kristendommen har det. Du har islam. De to utgjør mer enn 50% av jordens religioner som tror da på at Gud har skapt dette universet. Da.
Mm.
Men så har du da vitenskapen som sier nei, det kommer ut av ingenting.
Ja.
Og det er jo... De lærde strides, og det tror ikke vi egentlig aldri kommer til å få svar. Det er jo bare, det her, som vi glemte å si innledningsvis, er jo dette her, det vi snakker om er jo vår sannhet og våre betraktninger. Det er ikke noe universal sannhet vi kommer her.
Nei.
Vi har bare lyst til å dele vår erfaring med andre om disse temaene, for det er temaer du og jeg brenner for. Så det her er jo ikke noen universal sannhet, så jeg håper ikke noen arresterer oss for at vi uttaler oss om både det ene og andre.
Nej, men det som är intressant är ju att genom alla de år jag har varit inne i dessa fält så ser jag ju intresse, spörsmåla som folk bär på då och som de är upptatt av i vart fall de som söker det lite utanför allfarväg. De kallar det den alternativa världen. Vi alternativ till vad? Men jag føler det att det här är akkurat genom vetenskapen så börjar ting att hänga lite mer på grepp.
Ja.
För vi får förklaringsmodeller och när vi får det så kallat vetenskapligt presenterat så är det med stränga teori och kvantfysik som vi senare ska komma mer in på. Så blir det ting som klickar i huvudet vart att oj ja, kan det vara sån. Åh ja, och jag kan ha en upplevelse av att jag sitter här på en stol och så är jag ett helt annat ställe. Jag delar mig i två. För det att jag är lika klar på den lilla som är ett helt annat ställe, så kallt reser ut av kroppen min utan att jag känner att jag är med på den resan. Jag plötsligt bara är ett annat ställe samtidigt som jag sitter i en stol i en stue och vet att jag är här. Men där jag reser, jag är lika verklig där. Och kan jag dela mig två kan jag vara två sted samtidigt för det ena är ju verkligen det är den stolen i den stua jag är i men den andra då är det en dröm är det en hallucination är det nog jag tänker och så är det så annorlunda så jag vet att det är inte nog jag tänker för det kommer som om jag blir satt rätt in i en film och det är så verkligt med känslor och i det hela tatt på samma måte som du kan gå i hypnose eller en regression och uppleva tidigare liv så den är splittelsen jag är här och jag är på ett annat planetsystem jag ser mig själv jag ser barna mina allt är väldigt överraskande av det jag ser och upplever så jag tänkte jag har inte tänkt det sker mig
Så, okay. så i din verden så er det man kan kalle Gud reelt. Det er en kraft, det er bevissthet som ligger til grunn for alt.
Ja.
Ja, det er vel den konklusjonen jeg også har kommet til etter å holde på med det her. Så langt jeg har klart å finne vitenskapelig dokumentasjon, men det er jo ikke overbevisende, etterprøvbare studier på det. Det er litt sånn som Nassim Haramein og det her med matematiske beregninger, holografiske prinsipp så vi har jo ikke noe fasitsvar.
Nei, men vi er i sige.
Ja.
Ikke sant? Tematikken føler jeg kommer mer og mer frem og jeg leste en artikkel nå at det som det blir forsket veldig, veldig mye på, hva er bevissthet?
Mm.
Og når de sier at lufta er ikke tom, den er fylt av noe. Hva er den fylt av noe? Og så kaller de det eter. Ja, det snakkar de om i 1800 också med Helena Blavatsky. Då var det ju äter, det kom det ju äter ut av händen, ut av munnen och skapte en skickelse av äter som var som en tyck tåke. Och så då vetenskapen säger att det som är i luften äter. Intressant.
Mm.
Och eter, är det detsamma som bevissthet?
Ja, vi ska snacka om bevissthet och energier och frekvenser och
vi ska snacka om
i en annan podcast och säga att tiden går väldigt fort.
Ja, vi har bara så vitt begynt.
Ja.
Men det, ja.
Du ska ju snart nå kanalisera det vi kallar lysspråket.
Ja.
Som är ett språk du fick in för en del år tillbaka och så kan du slita om det för du gör det. Men jag tänkte för vi ska ja faktiskt vet du vad vi tar en liten spirituell vits vi nu. Vi ja. Bryter upp lite så tar vi en liten vits för du kanaliserar.
Okay.
Vi ska göra det på någon av de här episoderna här. Det är ju säkert den här faller i smak hos alla men så bara bear with me. Du har inte hört den.
Nej, jag har inte hört den.
Och den handlar ju egentligen om Gud då. Så det är en lärare eller lärarinne som underviser i spiritualitet och ja, det här med Gud och himlen som spör under klassen sin vilken del av den spirituella kroppen tror du kommer först i himlen? Och då är det lilla Anne räcker upp handen och säger fröken, fröken, jag tror det är henne som kommer först i himlen. Varför det då, säger läraren? Jo, för när vi folder henne så pekar de upp mot himlen så sträcker vi på en måte armen upp och då kan Gud komma ned och ta tak i oss och dräcka oss in i himlen med henne först. Nej, men det var ett fint svar, säger läraren, mäktig imponerad över Annes svar. Och så är det en annan liten gutt i klassen som säger fröken, fröken, jag tror egentligen Anne tar fel. Jag tror det är beina som kommer först. Varför det då, Jonas, säger fröken? Jo, för igår så gick jag in på sovrummet till mamma och pappa och där låg mamma med benen först upp i vädret och så ropte hon åh Gud, jag kommer. Men heldigvis så låg pappa uppe henne så hon inte försvant. Den var ta en liten latte för. Eller ja, det var kanske synd det var på kanten, andra synd han var all för lite tuff.
För lite på kanten.
För lite på kanten. Men ja, alltså jag fann den vitsen och handlade om Gud tänkte jag den flätte vi in här i den podcasten här.
På sängkanten.
Ja. Men Lili, nu ska vi över till det vi kallar lysspråket som du ska kanalisera på var enaste episode.
Ja.
Och det är ett språk, inte ett jordligt språk, men det kallas ett universalt språk som du begynte att ta in. När vi reste runt och jobbade med bevissthetsskift så kom det in, men du kom ju in faktiskt för det i Mexiko.
Nej, i Sedona.
I Sedona var det.
Ja, det var där jag lastade ner för att säga det sån första gång i en speciell upplevelse hvor vi var ute vid ett helligt fjäll. En grupp från Norge hade en indianer som en shaman som undervisade oss David Singing Bear. Och mens jag står där så känner jag ju en våldsam kraft begynner att gå igenom mig och den är lite speciell när den kommer den kraften för med den med följer det att jag börjar att kanalisera och snacka som regel då på engelska så kommer det messages från forskjellige som jag då är i kontakt med. Men det passar ju att vi stod där och den shamanen hade ju liksom det var han som skulle styra ställa. Men han märkte att något skedde så han kom bort till mig och handade på ryggen med en och så sa han så okej Lili. Och så hör jag eller känner att ord börjar att komma. Men det är ingen känt ord, det är totalt främmande språk, väldigt märkligt, väldigt gutturalt, väldigt rart. Men känslomässigt för mig var det så starkt. Och jag kände att detta är något djupt gripande som kommer igenom här. Förstår ingenting, kommer ut av denna tillstånda. Och David säger you downloaded from the star nation Lily. Du lastar ner från stjärnenationen. De tror ju väldigt på att de är från stjärnefolket. Och det var ju på en måte allt vi förstod sånt till att börja med och jag fant ingen referensramme på det. Och det jag tänkte på var tungetalet. Det hördes lite ut som tungetalet. Och jag visste det att det skulle brukas till något, men inte sån i en uppskrift att vad det var. Så det var först när vi skulle ha vår första eller en av de första uppträdnarna eller föredragen på alternativ mässa var väl 600-700 människor i salen hvor du snackade om bevissthetsskifte och jag skulle liksom kanalisera till slut på engelsk message och jag började att snacka engelska så känner jag att detta andra rara språket började att komma in och blev ju lite sån detta hördes helt spejsa ut och prövde att hålla det egentligen tillbaka men det var bara att glömma för det kom igenom. Mm. Men det intressanta var reaktionen till väldigt många publikum som någon började att gråta, någon började att skälva, riste, någon sa det var som att komma hem och hjärtat mitt bara spränges och en sa jag hade ont i skuldran när jag kom in och efter du snackade ett språk så försvann det ont. Mm. Så det var märkliga reaktioner. Och då förstod jag det att det berör något. Mm. Detta här detta är ett healingspråk och detta är ett språk som öppnar upp bevissthet. Och så vi ska lägga ut vi har ju en sida som hvor vi ska förklara lite mer om detta men så att det är lite förberett till det som nå kommer. Det var ett språk jag började med. Nå snackar jag 4-5 och
vi kommer att lägga ut det Lilly ska kanalisera här nå på andovitenskap.no och där kan du läsa mycket mer om lydspråket. Du kan ladda ner en egen e-bok om det. Det är videor där. Så det är bara gå in på andovitenskap.no efter Lilly är färdig och kanaliserat och är färdig med den podcasten då finner du mycket mer information om det Lilly. Ja. Lilly snackar om nå.
Ja. Då bara brukar jag ett bittelite minut på att koble mig på.
Så Lilly går lite i transe då?
Ja, jag går i en lättare transe. Okej. Akahina shiteke. Olatikunaya tushutuka'a. Ilanano no tukai tiki'a'a. Alla knutkoa i notkoa i sitt kia alla hia natua notkoa a i chiknai tishi u atkoa alla hia notkoa ujnaya etekia nashika ula tekehana i juna pukati a chkoa Anaya tichkua.
Det var en liten smakebit av lysspråket. Någon säger det minner lite om indianerspråk. Där vi har också en engelsk nettsida, theshiftingconsciousness.com, hvor jeg linker till video på engelsk, hvor vi har lagt det språket här för många år sedan och där snart 200 000 visninger och folk berättar om det du nämnde vi får otroliga upplevelser. Mm. Någon märker ingenting. Mm. Och visst är det någon som får reaktioner nå eller märker något så är det bara att sända in en frågor till oss och det är ingenting är farligt. Det är egentligen bara som du sa en utvidgad bevissthetserfaring för många. Och där frekvenser du går på det ska vi snacka om en annan podcast hur de frekvenser kan påverka kroppen våre. Ja, Lilly, da skal vi takke for dagens episode.
Ja, takk for at dere hører. Håper dere vil fortsette å høre og lytte til det vi har å dele.
Ja, det her blir jo en litt lengre episode enn de andre kanskje, men det her var jo vår premiere, så det var ikke så veldig rart at vi hadde lyst til å snakke mye om disse temaene her, for det jo det vi brenner for, å hjelpe mennesker til økt bevissthet.
Ja.
Takk for at du hørte på.
Ha en fin dag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.